Ja du Sofia, det här med dopbekräftelse. Jag kan berätta att jag har nu fyllt skålen här borta. Så vi tar möjlighet. Jag tror bara att vi har haft en dopbekräftelse sedan jag började här. Det har ju varit en pandemi om ni har missat den. Så. Men den är viktig. Den är jätteviktig. Så tack Sofia. Så att under förbönen så kommer den möjligheten att finnas. Sofia, hon kunde nästan tala om vilket datum hon döptes. Jag kan det inte. Jag kommer ihåg, jag tillhör de här som var barndöpta men också fanns i det här resonemanget att det kanske inte var riktigt okej. Så att jag är också döpt som 15-16-åring. Idag hade jag inte gjort det. Men då gjorde jag det, därför att det var den atmosfären. Det här med dopet finns väldigt mycket olika tankar kring. Mitt barndop, det vet jag, för det har jag sett när jag jobbade i Motala, så fanns jag med i kyrkboken där, så det kan jag skaka fram. Men det andra kan jag inte skaka fram. Men det spelar kanske ingen roll. Jag vet inte hur det kommer sig att det med dopet är liksom någonting som är gjort en gång och sen är det färdigt med det. Dopet är ju någonting som vi får leva i. Det här temat för idag är vårt dop. Men om ni tänkte på det Sofia läste, det fanns egentligen ingenting om dop i det överhuvudtaget. Johannes, döparen, berättar att jo, men jag har sett en duva, himlen öppna sig. Egentligen ingenting. Men de andra evangelierna berättar tydligt om att Jesus döps. Och det är Johannes som döper, även om det är lite motvilligt. Och just det här med att himlen öppnar sig och anden kommer ner som en duva och Gud bekräftar vem Jesus är. Då kan man vara lite nyfiken. Döpte Jesus någon? Nej. Det står i Johannes 4. När Jesus förstod att fariséerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Då, innan Jesu död och uppståndelse, så verkar det här röra sig om ungefär samma typ av dop som Johannes utförde. Det innebar alltså ett omvändelsedop, att man lämnade sitt gamla jag bakom sig och så börjar man ett nytt, bättre liv. För att så småningom vara beredd att ta emot Messias. Skillnaden var att lärjungarna döpte på Jesu uppdrag. Men det var inte det dopet som vi döper i nu. En liten jämförelse. Nattvarden. Jesus hade delat måltid många gånger med sina lärjungar. Och förmodligen så hade han lyft bägaren och skickat runt bägaren. Brödet hade brutits och där skickats runt. Därför att det var en del i den judiska måltiden. Men i och med skärtorsdagen och i och med Jesu död och uppståndelse så finns en helt annan mening i den måltiden. Vi får minnas det Jesus gjorde. Och samma sak med dopet. Det har funnits tidigare, men i och med Jesu död och uppståndelse så får det en mycket, mycket större och djupare innebörd. Vi får dö tillsammans med Kristus. Och leva tillsammans. Och när Jesus döptes, han behövde ju inte omvända sig. Han var ju ren redan från start, kan vi säga. Jag kan säga, det ska vi säga. Men det Jesus gjorde var att han gick in i sitt riktiga uppdrag, kan vi säga. Att berätta om Guds kärlek och det Gud gjorde när anden sänkte sig ner. Jesus var älskad av Gud redan innan. På samma sätt är vi älskade av Gud även innan dopet. Så Guds kärlek förändrar ingenting. Guds kärlek finns oavsett om vi är döpta eller inte. Men på något sätt bejakar vi Guds kärlek i dopet. Vi ger tillbaka oss själva. Vi lämnar över oss själva. Eller när vi lämnar över ett barn i dopet. Vi bär fram barnet och liksom lämnar över det i Guds famn. I den judiska traditionen, då var det här med omskärelse. Pojkar skulle omskäras på den åttonde dagen. Och i och med omskärelsen så blev de en del av det judiska folket. De inlemmades i den abrahamitiska traditionen. Och på samma sätt är det när vi döps. Vi blir en del av en större gemenskap. Det blir en markering att nu går vi in i det större. In i Kristi kropp. Oavsett om vi bär fram ett barn eller om vi gör det som bekännande. Vi blir en del av något större. Det här är en helig handling. En helig handling som har pågått i 2000 år. Och där utförts tillsammans med andra kristna. I dopet får vi komma och överlämna oss helt till Gud. Och det vi ska vara mycket noga med, det är inte jag som döper mig. Jag lämnar över mig i dopet, i Guds famn. Det är Gud som handlar i dopet. Det är ingen prestation från vår sida. Dopet kan vara ett medvetet beslut att följa Jesus. Och det är en lydnadshandling. En troshandling. Och det är en kärlekshandling. Vi får visa i handling att vi är beredda att lämna vårt gamla liv. Låta vårt gamla liv dö för att helt och fullt följa Jesus och hans kallelse. Det är ett gensvar. En symbolhandling där vi får följa Jesus genom död, begravning och uppståndelse. Återigen, dopet är en överlåtelsehandling. Och den här överlåtelsen slutar inte i och med dopet. Det här är början. Liselott J. Andersson känner en del av er till. Hon berättar om sitt dop så här. Min övertygelse var att jag efter denna milstolpe i mitt liv aldrig skulle synda. Jag trodde så starkt att min vilja till fullständig överlåtelse skulle ha den djupt förvandlande effekten på hela min personlighet. Idag kan jag le lite åt denna trosvisshet. Hon var 19 år kan jag säga. Samtidigt kan jag känna en respekt och lite längtan tillbaka till denna ivriga tro. Det kanske är fler här inne som känner igen sig. Den här ivern, den här trosvisheten. Dop in i Kristi kropp. Det här Johannesdopet som vi pratar om idag. Det är ett omvändelsedop. Och en enkel skillnad mellan det dop Jesus, det vi döper nu. Det är ett överlåtelsedop. Och Johannes var ett omvändelsedop. Matteus, Markus och Lukas berättar vad Johannes uppdrag var. Han skulle medvetandegöra människor om att de levde ett egoistiskt liv. I Lukas kan vi förstå att Johannes predikar lite olika till olika människor, precis som vanligt. De som kom och ville döpas av Johannes, de ställde frågan, vad ska vi göra? Och Johannes ger då lite olika svar om vi läser Lukas. Saddukeerna, de måste bli generösa. Det var de som skulle lämna ifrån sig en extra tunikan. Tullindrivarna skulle bli ärliga, inte ta för mycket. Och soldaterna skulle vara milda och nöjda med vad de har. De här människorna utnyttjade uppenbarligen sina möjligheter genom att de hade status och positioner. Och de utnyttjade människor på grund av det. Och det är det här som Johannes lyfter fram. Kan vi känna igen det här om vi tänker efter? Den som har mycket vill gärna ha mer. Och så en liten parentes, det är ju valår i år. Tänk om det dök upp en Johannes döparen mitt in i den svenska valrörelsen. Frågan är om vi skulle lyssna och ta emot det han sa. Jag är rädd för att vi skulle ha svårt att ta emot det budskapet. Johannes budskap var radikalt. Det var Jesu budskap också. Vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig, säger Jesus. För när vi går till val, då är det nog dessvärre oftare så att min egen plånbok, min egen välfärd går före rättvisa, solidaritet. Det är slut på parentesen där. Men jag kunde inte låta bli med tanke på det Johannes predikade. Johannes predikade omvändelsedop. Bevis på ett förnyat tankesätt och förändrat hjärta. Som i sin tur skulle leda till förlåtelse, eller som det också skulle kunna översättas, en medicinsk term. Som innebär att en stor plåga släpper och man blir frisk. Det är det som händer i omvändelsen. Och det här Johannesdopet, det tror jag vi behöver många, många gånger. Det kanske är det som i vissa sammanhang vi kallar bikt. Det praktiserar vi inte särskilt ofta i våra sammanhang. Det här med bikt. Men det handlar om att få sätta ord på det som man känner har blivit fel och faktiskt få förlåtelse uttalad. Erkänna och lämna över i Guds hand. Och lämna över det till en Gud som förlåter oändligt. Och den förlåtelsen kan vi få tack vare det Jesus gjorde en gång. Den där långfredagen för länge sedan. Har ni tänkt på att det är egentligen det här vi gör varje gång vi firar nattvard också? Vi bekänner: Gud, med dig kan vi dela allt. Tillsammans bekänner vi vår delaktighet i världens splittring. Därför berättar vi nu om det som gör ont och det som vi ångrar. Vi vet att vi har sårat andra och andra har sårat oss. Vi delar också det som gör oss rädda. Lyssna till våra tysta tankar. Och där finns det en stund av reflektion och fundera kring vad skaver, vad har jag gjort illa eller vem har gjort illa, och så lämna över. Och sen får vi ta emot förlåtelsen. När du har gjort fel, Jesus Kristus förlåter dig. När du blivit sårad, Jesus Kristus gör dig hel. När du är rädd, du är inte ensam. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Det är varje nattvard som vi får lämna över. Och det är lite grann det här tanken i omvändelsedopet. Att få lämna över för att kunna gå vidare. Johannes kunde ju inte förlåta i treenighetens namn. Men han kunde visa vad människor behövde omvända sig ifrån. Judarna, de var vana vid att rena sig. Det ingick i deras kultur, deras tradition, deras tro att rena sig. Och Johannes, han står där mitt i Jordanfloden och tar emot människor som öppet och högt erkänner sina fel och brister strax innan de döps. Och så kommer då Jesus. Han som sannerligen inte behöver omvända sig från någonting. Han var ren. Men som jag sa, Jesus lämnar sitt gamla liv som snickare. Och så går han in i sitt ska vi säga, riktiga uppdrag. Jag är inte säker på att det är korrekt uttryckt. Jag tror hans riktiga uppdrag var också att vara snickare. Men det som vi får leva i. Han öppnar vägen så att vi kan möta Gud och få möta Guds fulla kärlek. Och som jag sa, det Jesus sen predikar står ju väl i samklang med Johannes. Jesus vet hur svaga vi är. Och han älskar oss trots det. Tack och lov. Och Jesus, han vill inget annat än att få vara vår mästare. Han vill ha oss som lärjungar, trots våra brister. Jag slog upp i Wikipedia bara för ro skull, för att se vad innebär lärjunge. Och det är lite kul ibland att gå utanför de här bibelböckerna och se vad det står. Det står så här. Förhållandet läromästare-lärjunge förutsätter att det finns kunskaper som inte kan förvärvas genom privata studier utan, lyssna nu, utan genom långvarig personlig kontakt med en andlig ledare som har djupare livserfarenhet och självkännedom. Dopet är ingen punkt. Dopet kan vi se som en start då vi på riktigt börjar följa vår mästare. Det här med att det förutsätter att det finns kunskaper som inte kan förvärvas genom studier utan genom långvarig personlig kontakt. Att vandra med Jesus, att ha en långvarig personlig kontakt. Det är liksom inget man erövrar med 2 eller 4 års teologiska studier. Det här är ett relationellt lärande, ett livslångt relationellt lärande. Paulus säger i Galatierbrevet: är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ni inte längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Jesus dopet som en frihetshandling. Jag får falla, som Sofia sa där, jag får liksom falla baklänges ner i vattnet. Och lita på att den som är med mig där lyfter upp mig. Det är ju den mänskliga tilliten. Men det är inte jag som doppar mig själv. Jag blir döpt. Jag döper mig inte. I förlängningen handlar det på att jag litar på Gud. Och att han tar emot mig i dopet. Och att Gud själv sen lyfter upp mig och leder mig. Och det här behöver jag påminna mig om varje dag. Den här överlåtelsen i dopet. Och som sagt var, nu finns möjligheten när vi sen ska be tillsammans. Och vi får en stund där att jag finns där. Jag kommer att ställa en fråga till dig. Jag var tvungen att gå in och tjuvkika i handboken. Det finns väldigt tydligt där. Jag kommer att ställa en fråga. Vill du leva i ditt dop och spegla Kristus i ditt liv? Jag kommer att göra som Sofia beskrev det. Om du svarar ja, vill säga. Jag förväntar mig det om du kommer fram. Då doppar jag fingret. Jag gör ett kors i din panna. Och så säger jag: du är döpt in i Jesus Kristus. Han fyller dig med liv och ljus, nu och alltid. Gå i Jesu frid.